Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in operasångaren Rickard Söderberg, även känd under sitt alias Gay Tenor. Jag har intervjuat honom förut i tv-sammanhang, men där är tiden oftast allt för knapp och jag ser verkligen fram emot att få en längre stund tillsammans med honom. För efter att ha läst hans bok Transformation så inser jag att vi har mycket gemensamt. Boken handlar om hans inre resa, så det är klart att jag känner igen mig när jag läser. Så det ska vi prata om, hur resan började och vad den har gett honom och vad vill han förmedla till oss som lyssnar. Jag tycker verkligen att Rickard lever upp till citatet av Maya Angelou som står med i hans bok. Försök att vara en regnbåge i någon annans moln. Wow, det tycker jag att Rickard Söderberg är. Varmt välkomna till ett samtal Så in i själen. Varmt välkommen Rickard Söderberg till min podd Så in i själen.
Tack snälla.
Det är så härligt att ha dig som gäst.
Och jag är så glad för det här, för vet du, jag har hört nästan varenda avsnitt
har
som
du
har
det?
Gjort. Ja, när jag är ute och cyklar på stan så här så har jag dig med
roligt.
Mig.
Vad roligt. Ja. Och det är ju så olika avsnitt också.
Helt olika.
Ibland handlar det om UFO:n.
Oh, jag vet, och det var så gött i avsnittet.
Vilket då? Det här med Per?
Ja,
det
senaste, precis. Ja.
Nu har det kommit rapporter också om att de börjar erkänna, liksom, USAs regering börjar säga att ja, men det finns. Liksom.
Ah, ja.
Men det blir ingen stor nyhet över världen.
Det, är klart.
Det kan man läsa liksom, om man är intresserad som jag. Då kan man gå in och hitta det där.
Ah.
Det är konstigt att det inte blir, men det kommer att komma mer. Jag tror det.
Jag blev så här superintresserad av UFO redan när jag läste Shirley MacLaines böcker på 80-talet och jag vet att hon var nere i Sydamerika och letade efter UFO och jag bara, det där, Det är för crazy, det
vet du, det är så läskigt att sitta här med dig, Rickard. Nu får jag så här, jag har ju för sig sovit lite dåligt i natt, och fullmåne kommer vi fram till. Men jag känner att vi är så extremt lika, du och jag, så att jag är nästan på väg att börja gråta, känner jag konstigt nog, så här, energimässigt. Men när jag läste din bok, Transformation, heter den, va?
Ja.
Ja, jag sa rätt. Så bara känner jag, men gud, vi har ju så många beröringspunkter så det liknar ju ingenting. Jag studsade jättemycket när jag såg att du hade läst en kurs i mirakler. Som du läste liksom på, vad var det? På mellanstadiet?
Ja, då gjorde jag den första gången.
Alltså nu vet ju inte de som lyssnar kanske vad det är. Jag har gjort en kurs i mirakel. Jag har läst den och gjort kursen två gånger med mellanrum.
Ja.
Och det är inte så många som pratar om den boken eller har gjort den. Och när jag såg att du hade gjort den på mellanstadiet tänkte jag, men vet Jesus, du då, det är en tung bok.
Ja, men då tror jag inte riktigt att jag fattade vad jag gjorde. Nej. Jag gjorde det bara.
Mm.
Men sen så i vuxen ålder har jag då, alltså det är alltså 365 lektioner man gör en om dagen under ett års tid.
Mm.
Där man tvingas ifrågasätta på bästa möjliga sätt hela sin existens.
Ja.
Kan man förklara det så?
Ska vi förklara den här boken lite? Du skriver ju om den i din bok Transformation, som är en fantastisk bok. Gud vad mycket du har fått in i den där boken.
Tack.
Den är jättebra. Ja. Men du förklarar lite i den där boken också, lite grann om den. Jag tror jag har fotat av det om du själv inte kommer ihåg. Mm. Det var första gången jag mötte den långt över 1000 sidor tjocka boken En kurs i mirakler.
Ja.
Det är en metafysisk tegelsten som under 1960-talet kanaliserades i trans av en motvillig professor i medicinsk psykologi,
ja.
Helen Schumann. På bibeltunna blad finns texter om Gud, livet och människan, och allt avslutas med 365 tankeövningar, en för varje dag på året. I de övningarna får vi träna på att se igenom verklighetens illusion för att kunna vakna i ett naturligt tillstånd av kärlek. I de tidiga tonåren förstod jag inte mycket av den kursen.
Nej.
Vad den kursen talade om, men hängav mig ändå åt de 365 övningarna. Alltså det är ju fantastiskt. Ja, det här förklarar ju boken. Det är en tuff kurs.
Ja, det är det.
Och jag tyckte att det var jättekul att göra den, för det var liksom lite hardcore.
Ja, men du gjorde den ordentligt så här varje dag.
Ja, jag gjorde den ordentligt varje dag, och jag förstod, precis som du, fast jag var äldre än vad du var när du gick i mellanstadiet, förstod jag den inte riktigt.
Nej.
Det är jättesvårt att ta till sig övningar som att inget i det här rummet existerar.
Så,
det är liksom svårt.
Det är abstrakt. Ja.
Så jag tänker att, och sen gjorde jag om den, förstod den lite bättre. Men jag har varit sugen på att göra den ytterligare en gång, för jag tror att man måste göra den fler gånger i livet.
Ja, det tror jag. Ja, man har ju flera liv på sig, det är bara att ta det lugnt och göra det en gång i taget.
Den är ju lite som den här som du också skriver om i The Matrix.
Mm-hmm.
Den är ju lite som att ta det röda pillret. Att göra en kurs i mirakler, eller hur?
För absolut.
Man kommer bortom någon sorts illusion.
Ja.
Men det här är ju lite hardcore.
Ja, och jag älskar att vi bara dyker i den djupa ändan med
en gång. Jag tänker så här, man måste ha lite hänsyn till den som lyssnar också. För att den som lyssnar kanske är plötsligt har stängt av nu, för de fattar ingenting.
Nej, men de fem som är kvar,
men hur bjuder vi in dem här? När du skriver om de här pillren och Matrix och en kurs i mirakler är lite som det, tycker jag. Hur skulle du förklara det för den som lyssnar?
För mig handlar det om leklust. Mm. Om att göra spännande saker som utmanar mig. Att leka livet. Mm. Att få tankar som utmanar mig om vem jag är. Vem jag är i förhållande till dig, och hur jag kan interagera med dig och med alla och allt annat som finns, och bara uppleva det här ögonblicket som vi har just nu.
Mm.
Konstigare än så är det inte.
Mm. Men du börjar ju den här resan supertidigt ändå på något sätt.
Ja, alltså jag började tidigt. Sen hade jag ett decennium där på mitten när jag liksom glömde bort vad den viktiga kärnan är. Jag började jobba lite mycket och började tappa greppet om det.
Du fick ett annat fokus.
Ja, jag tappade det, vad som är det verkligt viktiga.
Mm.
Själen, anden, min kontakt med allt det, och gick in för mycket i något annat.
Och under hur lång tid, för det är ju på något sätt, så tänker jag också att den resan som du gjorde, som jag tror att många gör, bort ifrån för att sen komma tillbaka, den är viktig också på något vis, för den formar den på något sätt. Men under hur lång tid var du ute på den?
Jag skulle säga att de senaste 10 åren så har jag bara begett mig längre och längre hemifrån.
Ah, okay.
Fram till för 2 år sedan när jag då fick min stora jag vill inte kalla det crash, men ögonblicket då jag insåg att nu är det dags. Nu är jag så långt bort hemifrån så jag ser inte ens min egen kust, utan nu måste jag göra någonting.
Kan du berätta om det för den som lyssnar och som inte har läst boken? Vad som blev liksom vändpunkten för det att komma till insikt med att nu måste jag hem igen, hem till mig själv?
Det var på ett mycket specifikt ögonblick. Jag var och sjöng för kronprinsessa Victoria på Öland, hon fyllde år. Och helt plötsligt så ställdes saker på en sån knivsäck, för att å ena sidan så var det hela kungafamiljen och 1000% publiken och några miljoner framför tvn och jag sjöng och jag glittrade och allting var så här så stasat.
Mm.
Å andra sidan på insidan så var jag nästan helt tom.
Mm.
Jag minns väldigt lite från den dagen. Jag vet bara att jag var så otröstligt ledsen och att jag var helt tom.
Mm.
Och det ska man ju inte behöva vara på ett födelsedagskalas för någon man tycker om. Och därtill kom då att kroppen, som jag under väldigt lång tid hade varit väldigt hård mot, både mentalt och fysiskt, till slut sa så här: Rickard, vi vill, men du måste ge oss en rimlig chans att hjälpa dig överleva. För att som det är just nu så gör vi allt vad vi kan, men vi orkar inte hålla dig upprätt längre.
Mm.
Det går inte.
Mm.
Och så följer jag. Och dagen efter ringde jag till läkaren och sa att nu klarar jag inte det själv längre.
Nej, men när du föll då, var det var både fysiskt och psykiskt då?
Emotionellt och allting.
Ja, allting.
Jag föll fysiskt in i Anders famn och jag var också där som jag landade den kvällen i. Det fanns ju bara sorg.
Mm.
För att jag visste att nu är detta är en brytpunkt, detta är en vändpunkt.
Mm. Och hur blev den vägen tillbaka då?
Ja, så här i efterhand så kan jag ju se att det som hände då för drygt 2 år sedan var ju något av de mest fantastiska gåvor jag någonsin kunde få.
Mm.
Men det är ju svårt att se när jag var uppe i det.
När du var mitt i
det. Nej,
och under hur lång tid skulle du säga att du var i det liksom? I den här processen av att komma tillbaka?
Jag gick till läkaren med en gång.
Mm.
Dagen efter ringde läkaren, så några dagar senare kom jag dit. Och de började ta massa tester, för de var ju så här: din kropp, det här funkar inte, det är något som är... Och jag behövde börja nysta någonstans. Och de ville först ge mig sätta in regelrätta behandlingar och sånt. Och jag
du hade hemska värden, eller hur?
Alltså, det går inte att beskriva.
Nej,
det var så här: levervärde, blodvärden, blodsockervärden, inflammationsmarkör. Allting var bara helt hejsan hoppsan. Alltså. Så det var verkligen kaos. Eller som ett krigstillstånd i kroppen.
Mm.
Sen hade jag en väldigt, väldigt fin läkare som jag frågade om jag kan få en månad och se om jag kan göra någonting själv innan vi går in med den hårdaste medicinen. Medicin är ju underbart och toppen och det finns tillfällen för det. Men just där kände jag att jag behöver inte gå på de här orsakerna. Jag behöver gå på, eller de här effekterna. Jag behöver gå på orsaken till hur jag mår.
Mm.
Så jag fick en månad att gå hem.
Och det är starkt av dig när du sitter där och säger till honom att kan jag få en månad att ta tag i det här?
Ja.
Var kommer den styrkan ifrån där när du ändå är nedbruten? Är det från en tidigare grundsten du har lagt någonstans?
Jag tror det. Från en okuvlig vilja att försöka lösa saker. Och en nyfikenhet på vad som ligger bakom.
Mm.
Och i det fallet är det också en vilja att leva.
Mm.
Jag ville leva. Jag kunde bara inte, jag orkade bara inte.
Mm.
Så jag fick en månad att gå hem och börja fundera. Och börja testa mig fram. Och det är det jag fortfarande gör. Testar och funderar.
Ja, för det fortsätter man ju naturligtvis med hela livet.
Ah.
Men vad var det för stora förändringar som du gjorde, skulle du säga?
Det första jag behövde göra var att se till att kroppen, den här farkosten som jag ska åka med genom livet, behövde sluta läcka.
Mm.
Jag behövde lappa och laga och fixa till den, för att annars skulle jag inte orka någonting. Så att jag började väldigt krasst, väldigt fysiskt.
Mm.
Och lägga om hur jag talade till min kropp, vilken näring jag gav den och hur jag rörde mig, helt enkelt. Inga konstigheter egentligen, men bara...
Avgifta den liksom på något vis.
Ja, eller bara ge den något som klingade lite mer i enlighet med hur den är skapt.
Mm.
Som jag uppfattar det, som en slags djur på savannen, som jag ju ändå fortfarande är, även om jag bor i stan.
Mm.
Så där behövde jag börja. Och när kroppen väl var så här, okej, nu har vi styrfart. Då kunde jag göra det som det verkligen handlar om. Då kunde jag vända mig inåt. För det är där resan både startar och är.
Ja. Och där känns det ju som att du hade en väldig fördel av att du hade varit i det rummet tidigare. Det var inte ett främmande rum för dig att öppna dörren till.
Nej. Nej, det var lite dammigt och instängt, för jag hade inte varit där på ett tag. Men du vet, jag öppnade dörren och öppnade fönstren och städade ur och dammade ur lite och liksom, här är ju rummet.
Ja, det måste vara härligt att komma tillbaka till det rummet.
Ja, det var underbart att få släppa in ljus där igen. Ja. Och alltså, ja. Fantastiskt.
Ja.
För där i det rummet, vårt eget inre rum, det är där det händer. Det är ju magiskt. Och då menar jag verkligen magiskt rum.
Mm.
Att vara i.
Mm. Vad har du där i ditt rum? Är det där som är nära din själ, så att säga?
Där har jag leklusten. Jag har nyfikenheten. Jag har viljan till förändring. Jag har en slags bubblande skratt. Och har min vila i ensamhetskänsla.
Mm.
Alla de sakerna som i vissa fall kan ses som ett problem. Jaha, han vill vara ensam hela tiden. Mm. Han tar inte saker på allvar. Han bara tramsar omkring.
Mm.
Men det finns också, det är precis det jag behöver göra. Precis där jag behöver vara.
Mm. Trivs du i ditt eget sällskap?
Ibland.
Ja, men har du haft sådär, känt att du har varit bra på att umgås med dig själv? Eller är det något du har fått kämpa med?
Nej, jag är en så extremt introvert person så att jag är väldigt mycket med mig själv.
Ja, ja.
Men det är inte alla dagar jag trivs med det.
Mm.
För att det är nu mer än tidigare.
Mm.
Men jag går inte omkring och är så här. Ett under av harmoni dygnet runt.
Även om du nu har hittat tillbaka och hittat liksom den väg du vill gå på nu, så har du ju fortfarande dagar som inte känns så himla roliga naturligtvis.
För
det har vi ju.
Ja.
Alltså, vi människor måste komma ihåg att leva här på jorden är ju en utmaning.
Ah.
Det innefattar ju en stor utmaning att vara här. Så att bara det att vara på jorden och leva, alla ni som lyssnar, bara det ska göra att ni borde sträcka på er. För att där har man bara där har man ju tagit sig an en stor utmaning, eller hur?
Verkligen, verkligen. Hur hanterar du din ensamhet då?
Jag är ju väldigt bra på att umgås med mig själv. Det är klart att jag längtar efter att dela livet och uppleva saker tillsammans med någon. Någon som matchar mig som person och vill samma saker. Men jag är väldigt bra på att ta hand om min egna tid. Jag kan ha dagar också när jag är lite låg. Jag kan ju märka att jag som kvinna, även om jag inte har mens och så, och liksom har gått över i övergångsåldern och klimakteriet och sådär, men så kan jag märka att jag fortfarande har kvar någon form av cykel där jag har några dagar i månaden där jag blir lite låg, som jag kunde bli under så här PMS-mensperioden där blev jag lite låg. Så den finns kvar, men då vet ju jag. Jag vet ju också, okej, nu kommer de här dagarna.
Och vad gör du då?
Nej, men då accepterar jag att det är som det är. För att jag vet att det här är inte jag. Det här är liksom, det här är kemiskt i min kropp.
Ja.
Så jag accepterar lite grann. Jag tar hand om mig, jag ser till att jag är ute och går i naturen. Jag tittar kanske på sånt jag tycker om att titta. Dokumentärer, sånt som intresserar mig. Jag kanske lyssnar på något som gör mig glad. Jag ser till att ta hand om mig de där dagarna, de låga dagarna. Och jag är rätt bra på det. Jag har mina små ritualer för mig själv och mina intressen som jag vet lyfter mig.
Ja. Men vad fint att du säger acceptansen, just att man, att man bara, gillar läget. Även om man inte gillar det så är det bara, nu är det så här.
Exakt. För det blir ju en större kamp om jag ska börja försöka trycka undan det här jobbiga.
Ja.
Då blir det ju... Det försvinner ju inte bara för det.
Nej,
men nu är det så här. Jag behöver inte göra någon stor grej av det.
Nej.
Det är vad det är.
Ja.
Jag gör andra saker istället.
Ja, precis.
Ja.
Och att man har de här sakerna som man vet piggar till en lite. Och som ger lite lisa om den där tillfället. Och ändå, ja, bra.
Jag tror att alla kan vi hitta våra små verktyg. Man kan tända ljus. Man kan sätta sig och meditera. Man kan lyssna på något. Det finns så många fina och bra sätt att ta hand om sin själ. Mm. Eller hur?
Ja.
Hur tar du hand om din själ de där dagarna som du... Min dotter.
Nå, ska du svara?
Nej, jag ska inte svara. Nej, men hur tar du hand om dig de där dagarna som du känner att...
Som det är allra tyngst.
Ja.
Jag försöker vid de tillfällena att ta ett steg tillbaka och försöka göra i den mån jag kan så lite det går.
Mm.
Att få hjälp att säga nej, inte just idag. Kan vi ta det här imorgon?
Mm.
Att inte vara så här social, för det går inte då.
Mm.
Att gå hem och...
Du respekterar känslan.
Oftast försöker jag verkligen göra det.
Mm.
Sen ibland har man jobb och sådana grejer då, det är bara att göra det.
Ja.
Så är det. Men om jag kan så försöker jag att backa lite då. Kanske baka någonting. Kanske,
ja, det är bra.
Kanske ta på mig en dusch och ta på mig en god parfym. Eller bara en riktigt god kopp. Förstår du de här? Försöker hitta små stunder av njutning. Där jag bara kan få lov att vara med det här kaffet och doften. Eller vad det nu än är.
Åh, vad underbart. Baka lät ju som en jättebra idé.
Ja. Ja, det är toppen.
Ja.
För det ska jäsa och det är kemi och det går
du
inte att stressa
något,
på.
Liksom.
Utan det är bara lite tar den tid det tar. Och man kan leka med smaker och doft. Alltså, för mig är det en lite hemlig. Ja, inte hemlig, men...
Du mediterar ju också.
Ja.
Hur mediterar du?
Det är lite olika. Ibland... När det är stress och sådär så i bästa fall så tar jag en guided meditation på nätet. Chop. I sämsta fall är jag så här, nej jag hinner inte. Vilket ju är helt vansinnigt. Det är precis då man behöver det. Men annars så försöker jag att gå in och guida mig själv till ett fördjupat eller ett transtillstånd. Där jag bara får lov att vara på min egen lilla ö, min egen hemliga plats.
Mediterar du även när du gick på mellanstadiet där och gjorde en kurs i mirakel? Jag tycker fortfarande det är det häftigaste. När jag läste det att du gick på mellanstadiet när du gjorde den där tunga boken.
Ja. Jag gick på så här meditationskurs en gång i veckan i Halmstad där jag bodde. Det var lite så här, man skulle simma med delfiner i hjärnan och så här. Det var lite så här mysigt, men det var 80-talet och då jobbade man
kul.
På. Ja. Och jag var också då, redan då var jag på någon klosterretreat och gjorde rosenkransen och provade på TM och sådär. Men
det är ju häftigt att du gjorde det då, även om du sen kom bort ifrån dig själv under 10 års tid så hade du ändå varit där.
Ja, men jag har varit och nosat på det, att det är spännande.
Gick du tillbaka till den typen av meditationer då när du skulle börja läka dig själv?
Inte till TM och sånt, men till, och inte till rosenkransen heller, men till den här guidade transtillståndet. Jag får komma in i mig själv och sen så få lov att vara där och njuta och se vad som händer, vem jag möter, vad jag möter. Och ibland är det bara att jag är på i min lilla dunge som jag har skapat för mig själv på insidan.
Du har hittat ditt eget sätt nu.
Släpat dit sten för sten och byggt
precis.
Den.
Ja, alltså vi kanske ska förklara vad TM och den här rosenkrans, vad det är för någonting. Det är ju det här armbandet där, rosenkransen är...
Ja, det är alltså den katolska bönen där som man ber om igen. Oftast ber man till Maria. Mm. Så att det är liksom det suggestiva att man ber om igen.
Mm.
Och TM är ju när man får ett specifikt mantra, ett ord som är ens eget som man också upprepar.
Mm.
Och så suggererar den.
Mm. Du har ju förklarat det.
Ja.
Det jag kan tycka är viktigt... Och prata om när det kommer till meditation, om man nu bara gör sin egen meditation, att sitta och fokusera på andetagen eller sådana här saker, det är att bara låta det vara, ta det för vad det är, att inte ha så stora förväntningar.
Nej.
För jag tror att många sådär, och det kan jag nog se på mig själv också när jag började min inre resa för lite mer än 20 år sedan, att det fanns ju förväntningar där att det skulle hända liksom häftiga saker. Och det där har man ju då under resans gång förstått att nej, men det gör inte det. Det är bara att man utvecklas som människa. Man lär sig att hantera livet på ett annorlunda sätt.
Ja.
Man blir mer medveten och mogen liksom i själen.
Ja.
Eller man kommer mer i kontakt med själen. Men jag tror att det är väldigt lätt hänt att när man börjar den här resan att man har en massa förväntningar. Ja. Och det kan ställa till det, eller hur?
Ja, för då blir meditationen plötsligt en prestation.
Ja.
Det är ju raka motsatsen till vad meditation ska vara.
Ja.
Eller bör. Kanske bara.
Ja, för det som syftet någonstans är att uppnå är ju att vara i varandet.
Ja, och det behöver man ju heller inte sitta i någon slags trippel lotusställning och jag kan promenera eller jag kan sitta vid en brasa eller jag kan sitta vid havet eller jag kan bara sitta och lyssna på en podd och komma in i en slags närvaro.
Ja.
Och det är ju också meditation.
Exakt. Varandet. Jag skriver lite om det i min bok som kommer i november här, att egot har hela tiden den här jakten på mer. Egot vill hela tiden ha en massa saker. Mer av allting.
Mm.
Och då kan man, när man, och det kan ju även vara i den andliga världen, man vill ha mer upplevelser, mer upplysning, mer, man vill vara mer andlig. Det är ju också egot som är där och stökar liksom. Medans det sanna andliga är ju på något sätt att bara vara. Ja. Att bara vara i vilket tillstånd man än är. Mm. Bara vara i det.
Mm.
Eller hur?
Men det är ju så svårt när vi är i en värld som är så förknippad med prestation. Och som är så förknippad med att vi ska leva upp till saker och se ut på ett visst sätt. Och dessutom vara lyckliga och vi ska visa upp hur lyckliga vi är. Och allting är så peppigt och happy. Och när man då ser allt det här, scrollar flödena och börjar jämföra sig med en slags kollektiv retuscherad lycka som alla visar upp. Men det är klart, man blir ju så knäckt.
Ja, det är ju en jättestor utmaning. Att dagens ungdomar, när jag var, du är ju lite yngre än jag. Hur gammal är du?
75.
75 är 67. Men det, du vet, innan alla de här sociala medierna och alla telefoner och allting fanns, då hade man ju inte en hel värld att jämföra sig med.
Nej, precis.
Det var ju en annan stress. Men jag tycker att jag har blivit väldigt bra på att inte gå in i jämförelse eller tävlan med andra människor, utan hela tiden, så fort jag märker att jag är på väg,
ja, vad gör du då?
Då går jag tillbaka. Men Agneta, fokusera på det du ska göra nu.
Ja.
På det du brinner för. Du brinner ju för den här podden och det här ämnet.
Ja.
Fokusera på det. Strunta i hur det går eller hur många som lyssnar. Njut av det här, för det är ju det här du vill göra.
Ja!
Ja. Och det är ju det där jag känner. Och det där, jag tvingar mig dit hela tiden så fort jag märker att jag är på väg in i någon sorts jämförelse.
Och dessutom är ju du och jag så... Alltså det är ju ett oerhört privilegium att få lov att arbeta med någonting som vi verkligen brinner för. Så där, att ha en stor ödmjukhet och tacksamhet inför det och respektera det genom att göra det helhjärtat, det är väl det minsta vi kan göra.
Mm.
Att bara vara kvar i det och älska och njuta av det.
Mm. Men jag tror som du säger att det är många som mår väldigt dåligt, och det gör man väldigt mycket för att dels att man hamnar i den här någon sorts jämförelse och tävlan med människor runt omkring. Men också, nu ska jag se om jag kommer ihåg det här. Jag satt med min dotter, vi var på en roadtrip nyligen på Irland som var helt fantastiskt, med att få vara i naturen som vi var. Men då, vi pratade om något och jag sa det, men de flesta människor, de undrar nog liksom vad som händer med deras liv och vad det här som var meningen med våra liv. Det är ju liksom 1% kanske, och de sitter i ett kloster någonstans som känner kanske att de har höjt sig över det.
Ja.
Men de flesta människor kämpar ju med de här frågorna liksom. Vem är jag? Vad ska jag göra med mitt liv?
Och det kämpar jag med varje dag.
Ja, och en bit fram i livet kanske man undrar, nej men herregud, då var det verkligen det här, skulle jag inte göra något mer med mitt liv? Och jag är förlorad, jag är förtappad. Alltså det, merparten av jordens befolkning kämpar ju med det där, eller hur?
Jag sliter med det varje dag. Vad är grejen? Vad är meningen? Hur kan jag göra störst nytta? Hur kan jag vara och bara vara?
Men hur höjer vi oss över det då? Om du skulle prata till de som lyssnar nu, hur höjer man sig över de här sakerna?
Jag kan prata till mig själv också, till oss alla, till mig och dig och alla som lyssnar. Ja, exakt. Nej, hur jag höjer mig över det här, kanske genom att försöka påminna mig själv om att hitta lusten, hitta glädjen, söka den. Att inte jag har haft massa problem med mina axlar och nyckelben och krossat dem fram och tillbaka på massa... Var du inte med när jag krossade dem på fortet? Eller var
Nej,
du inte där? Du
det var
inte
det där året jag hade brutit lårbenshalsen. Ja. Då var ju inte jag där. Så jag var också olycksdrabbad då.
Ja, nej, men då läste jag någonstans i den här Louis L. Hayes underbara bok Du kan hela ditt liv, där så här, varje kroppsdel har någon betydelse.
Ja, den har jag också.
Jag vet, jag går till den hela tiden. Och då stod det så här, när det gällde axlar så stod det så här, bär du på tyngder eller bär du på lycka? Och för mig var det en sån... Vad är det jag går omkring och bär på? Om jag går omkring och bär på... Det är klart att axlarna inte orkar med då.
Nej.
Så då var jag så här, då ska jag förvissa mig om att så mycket jag kan istället bära på glädje och lust. När jag kan. Och de dagar jag orkar. Så det försöker jag påminna mig själv som svar på din fråga. Så ofta det går.
Att stanna upp. Ja, det kan väl vara ett bra tips också. Att man bara stannar upp så mycket som möjligt varje dag. Även om man bestämmer sig, man kanske inte mediterar eller någonting. Men stanna upp en stund ibland och bara reflektera över bra saker. Och ta några djupa andetag.
Ja.
Och bara påminna sig själv om, bra saker man
har gjort. Allt är underbart. Jag har en hög med disk. Det är underbart, för jag har fått äta. Här är 100 kläder som har tvättats. Fantastiskt. Jag kläder på mig. Här är ett hem som är kaos och behöver städas. Underbart, jag har ett hem. Att försöka vara så mycket som det går de stunder man orkar i den känslan.
Och komma ihåg att man aldrig är ensam om att kämpa på den här jorden.
Vi är alla här i precis samma lilla båt.
Och jag tror också att det kan hjälpa att ha någon att prata med om det där som känns tungt. För då förstår man också att man inte är ensam.
Exakt. Och att vi också pratar om det här. Att inte vi sitter här som någon slags, nu har vi svaret på allting. För att,
nej.
Vi är verkligen, detta är en resa som vi gör tillsammans, du och jag och alla som lyssnar. För att hitta ett sätt att vara här tillsammans på jorden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Du har några fyrtorn i boken. 7 stycken fyrtorn räknar jag till.
Ja.
Jag hann ju inte gå igenom alla. Men det är kanske svårt att sammanfatta dem. För att det är ju några sidor på varje fyrtorn.
Ja, det är liksom lejonparten av boken. Ja. Skulle jag säga fyrtorn. För det är, jag behövde hitta en strategi för mig själv. Att navigera på livets hav. Och fyrtornen har alltid symboliserat de ljuskällor, de punkter som man kan ta sikte mot.
Det är bra.
Ja,
och bra liknelse
ja,
med fyrtorn.
Under tusen och tusentals år så har de här fyrorna funnits.
Ja.
Och så tar sjömän, då vet man att när det kommer rev eller när det kommer stormar, där är ljuset, dit ska jag, och så bara kör man dit. Så jag har försökt formulera de här ett mitt eget kred och ett antal saker som är oerhört viktigt för mig. Som när det stormar. Kan jag ta sikte mot dem och försöka att inte släppa siktet och bara styra dit hen. Det är därför jag har byggt de här fyrtornen i mitt inre. Och det första fyrtornet är också det som jag oftast behöver resa till, och det är det som jag kallar stillhetens fyrtorn. Att backa ett steg tillbaka, att kalibrera mig själv, att börja från lugnet. Att inte börja i affekt, i sorg eller ilska eller frustration, utan andas, backa, gå i land på den här stilla, stilla stranden där stillhetens fyrtorn är. Och sen kan jag börja gå vidare.
Bra.
För mig är det en nyckel.
Bra. Skriv upp nu, ni som lyssnar. Ni kan skapa era egna fyrtorn, tänker jag. Det där var ju fantastiskt.
Absolut.
Ja.
Man bara tar de saker som man kände här är det som är viktigt för mig. Mina livsvärden. Och jag har då valt 7 värden för mig som är de viktiga, som jag har byggt upp, och jag beskriver dem i boken precis hur jag ser dem för mig själv och hur jag tar mig dit, vad som händer när jag är där. Hela vägen från stillhet via tacksamhet och via musik och via förlåtelse och saker som jag vet, det här sådant jag gagnar mig när jag styr mot.
Förlåtelse till exempel, det är ju väldigt viktigt för en själv. För din egna inre friden med förlåtelse. Vad skriver du om det?
Precis det du just sa. Förlåtelse handlar förvisso om att också skänka någon annan som ber om förlåtelse den lisen att få förlåtelse. Men också för min egen skull att tillge människor och handlingar i den omfattning jag är beredd att göra det. För min egen skull. För att kunna släppa på en del saker som jag annars går och bär på. Och den enda som det tynger blir mig själv. Mm. Utan att hitta en plats där jag känner att nu kan jag eventuellt börja släppa lite av det här som jag går och håller på annars.
Mm. För det skapar ju en energi som blir väldigt tung.
Ja, ja.
Och gå runt med.
Ja.
Som verkligen inte gynnar en på något sätt.
Nej,
men det kan ju, som, precis som du säger, det kan vara någonting som behöver bearbetas innan man kan
absolut
släppa det. Liksom.
Och det kanske är en konfrontation som behövs. Det vet man, det kan vara vad som helst. Men att åtminstone försöka frigöra sig så mycket som möjligt. Mm. Hur tänker du?
Jo, men jag tänker precis så. Och också sådär, när det kommer upp saker från det förflutna så, som kan påverka mig ibland, då försöker jag, då lägger jag handen på hjärtat.
Ja.
Så försöker jag, så tänker jag liksom, jag har någon övning där jag tänker att det finns som en eld i hjärtat. Så försöker jag ta de här, det som tynger och trycker och skaver, jag försöker ta det dit och se att det liksom är någon sorts renande eld som liksom, som det här går upp i på något vis, istället för att det ska liksom dra ner mig och att jag ska, för ibland kan det vara så där att man går tillbaka till någon jobbig händelse, börjar man tänka och så samlar det på sig fler liknande tankar, att det blir som ett stort berg utav, man bara blir mer och mer du vet, istället för att gå dit, att de ska attrahera ännu fler jobbiga, tunga, smärtsamma tankar, så försöker jag liksom ändå att
transformera dem i
lite så. Jag har mina egna, jag hittar på mina egna.
Ja, men det är det man får göra. Jag har också haft såna här stora, gigantiska uppgörelser, fast i min fantasi, med personer som känner här, jag måste få sagt det här och jag behöver höra det här.
Ah.
Och gå in och ha långa samtal med den här personen i mig själv. Och sen efteråt säger man så här, gud vad skönt att vi fick prata ut om det där.
Ja. Det var ju jättebra. Pratar du högt då, eller ser du framför dig hur ni sitter tillsammans?
Ja, det kan nog vara lite halvhögt att man sitter liksom och verkligen får det här sagt som behöver sägas.
Ja.
Utan att andra personer behöver vara involverade.
Vad kul det att man kan skapa sina egna övningar, eller hur?
Ja.
Men du, vad heter det? Vad är det för andra fyrtorn som vi kan nämna som du tycker är bra att skicka med?
Jag tycker till exempel, för mig har ett av fyrtornen är musikens fyrtorn.
Mm.
Och det är för att det, och det kan ju vara vad som helst där man finner sin kraft, sin kreativitet, sin lust, sin glädje, sin livsespri. Och för mig så är det konst och musik och att bara inspireras. Det skulle lika gärna kunna heta inspirationens fyrtorn.
Ja,
beroende på vad man inspireras av. Vad inspireras du av?
Oj, det är ju så mycket böcker. Jag tycker ju mycket om böcker. Musik också naturligtvis.
Ja.
Jag har ju mitt UFO-intresse.
UFO, ja.
Men om jag vill lämna jordens små pluttiga problem, då brukar jag titta på en UFO-dokumentär. Då får jag distans till allt. Då får jag distans, för då inser jag hur lite vi vet. Hur lite vi vet på denna pluttiga jord. Och då tycker jag att det är så skönt, för det hjälper mig att få distans till allt. Jag vet att jag hade Kristoffer Triumf som gäst, han klarar inte av att tänka på universum överhuvudtaget, för då får han svindel. Så vissa tycker att allt det där är jobbigt. Jag har en helt annan känsla runt det.
Ja, men jag älskar det.
Ja.
Älskar. Jag har ett långt kapitel i boken där man får följa den här guld-LP-skivan med musik från jorden som vi skickar ut på 70-talet ut i rymden. Och där man får följa den hela vägen ut, var den befinner sig nu, var den kommer vara om 10 000 år, 100 000 år, 1 miljon år, 1 miljard och så här. Och jag älskar tanken om att det är så oändligt stort, Agneta, så att det liksom...
Var det Carl Sagan som var inblandad?
Just det. Exakt.
Det kom någon sädercirkel, kommer du ihåg? Såg du de sädercirklarna som kom?
Efter det? Nej.
Men det kom ju en, jag ska visa dig bilder på det sen. Det kom ju en bild på just det där som då skickades ut, det där meddelandet ut i universum, hur vi människor är skapta och vad vi består av och hit och dit och hur vi kommunicerar och sådär och räknar. Och då kom det en sån sädercirkel någonstans med exakt det meddelandet på en åker.
Mm.
Och sen tror jag exakt ett år senare så kom det ett annat meddelande, fast med hur de såg ut och hur de var uppbyggda på samma plats.
Wow.
Jag ska visa dig det, det var lite häftigt. I Sverige rapporterar man ju inte om sånt här. Man pratar mycket mer om sånt här i brittisk och amerikansk media. På andra länder också faktiskt.
Du får bli den som börjar rapportera om
det
här.
Men det är så konstigt i Sverige. För att pratar man om såna här saker i Sverige, då är man ju liksom, de har ju tappat det fortfarande.
Ja.
Men det börjar förändras där ute, så det kanske förändras här också.
Ja.
Men jag ska visa det, jag ska inte snöa in på det nu. Jag är rädd att jag liksom, folk bara tänker, gud Agneta, hon är ju
Ufagneta.
Ufagneta. Alltså, men jag struntar i det faktiskt. Jag tycker det är skönt att komma någonstans, jag vet inte om det är åldern, resan vi har gjort, eller vad det är, att komma dit där jag känner att, ja men jag bryr mig inte. Jag vet att det sitter de där ute som tycker, inte alls tala mitt språk, inte alls förstå mig och tycker att det jag säger är jättekonstigt. Och det är okej för mig.
Oh.
För att jag kan inte, man kan ju inte plisa alla där ute, men man måste ändå plisa sig själv, eller hur?
Vet du, det är en av de saker jag älskar allra mest med dig.
Mm, tack.
Att du är så fri från att bara, ja men tyck ni då, för jag tycker det här, så här tycker jag.
Ja, men det har tagit ett tag att komma dit.
Ja, det är klart.
Faktiskt.
Är du någonsin tveksam?
Inte längre, men jag var det.
Ah.
Bara det att ta steget och göra den här podden var liksom förknippat med rätt mycket ångest att våga. Men det var också för att det var ett nytt, en ny plattform.
Ja.
Men sen när jag väl hade gjort det var det som att det sköts in en massa mod i mig. Så tänkte jag, men om jag nu ska göra det här, då måste jag göra det fullt ut.
Så du censurerar inte överhuvudtaget här?
Nej, nej.
Wow. Det,
jag klipper ju ner ibland, för jag sitter ju ibland och pratar lite för länge. Men för att jag vill att lyssnarna ska få till sig något. Det är ju liksom huvudsyftet med podden, är att lyssnarna ska få till sig något.
Ja.
Sen får jag också försöka tänka så här, alla lyssnare kommer ju inte att älska alla avsnitt.
Nej, men så är det.
Men
ju.
Det blir ju till slut ett bibliotek där man
exakt.
Kan välja. Liksom.
Nej, men det är också som en bok, som är min bok. Alla kommer inte att älska allt som står där. Men man hittar sina tre sidor som man känner, det här är mina sidor. Och läser man dem om igen.
Ja, det är en fantastiskt fin bok. Den känns så genomarbetad, måste jag säga. Hur länge jobbar du med den?
Nej, men jag har jobbat ganska mycket med den. Skrivit under lång tid och researchat mycket. Jag tycker det är spännande att kunna,
ja, det märker man.
Kunna gå in och se vad som ligger bakom och verkligen inte bara sitta och känna, utan verkligen få med lite kunskap i den också. Som jag uppfattar det.
Hur ska du nu undvika att hamna i det där kaoset? Inte för att jag tror att du gör det igen, eftersom du hade en sån brytpunkt där. Men vad gör du för att undvika att hamna i det kaoset igen?
Jag tror att jag dels, alla de personer som står mig närmast och som både som jag jobbar med, men som också mina vänner eller min självvalda familj, så här, de hjälper mig att säga nej till saker nu.
Mm.
Och det har jag verkligen bett dem om. Jag kommer falla dit och bara skrika ja till saker som jag egentligen inte vill göra eller kan göra. Så ni måste hjälpa mig. Det är det ena.
Mm.
Det andra är att jag är mycket mer uppmärksam nu. För att jag vet vilka saker som kan trigga mig. Att sitta så här scrolla i Facebookflöden i halvtimmavis och timmavis och sånt. Jag kan inte göra det längre.
Nej, gör inte det.
För att jag
ger
går
ingenting.
Sönder.
Ja.
Det ger ingenting. Mm. Så att det är sådana saker som jag inte gör längre.
Mm.
Helt enkelt. Radera appar, ta bort notiser. Inget så här plinga på datorn varje gång det kommer ett mejl och sånt. Utan lite sådana tekniska saker som håller efter mig.
Mm.
Och sen att jag då förstås försöker verkligen att göra de saker som jag vet att jag mår bra av.
Mm.
Som handlar både om meditation och handlar om hur jag väljer att äta och vad jag väljer att äta och hur jag väljer att röra på mig och sådär.
Mm.
Jag har saker som jag vet funkar för mig och då har jag också en möjlighet att i så stor utsträckning jag kan göra det.
Hur mycket har du litat på dig själv och hittat din väg i det här?
Utan att låta så här förmäten så ganska mycket.
Ja, men bra.
Det har ju byggt mycket på att jag verkligen har hittat, plockat lite därifrån, som ett så gammalt godisbord, en sån och två såna och en sån, så blev det min lilla religion.
Ja, och det jag frågar dig för att jag vill att den som lyssnar ska tänka på det också. Det är så viktigt att hitta sin väg, för att vi är så unika i vår egen person, så att man måste hitta sin väg och våga lita på sig själv väldigt mycket.
Ja.
Vad som funkar för en själv.
Ja.
Och inte förlita sig liksom på.
Ja, det finns inga färdiga facit, tror jag.
Nej.
Utan man får bygga sin egen värld. Så sin egen världsreligion på något sätt.
Mm.
Och det vet du skriver på allra första sidan. Det som ger återklang i ditt hjärta, det ska du ta till dig.
Ja.
Det andra är det till för någon annan. Kan du bara gå vidare.
Ja, sant. Hur hamnade du i det där kaoset, skulle du säga?
Genom att försöka plisa för mycket, säga ja till saker hela tiden. Ja, visst, jag kommer, jag gör det här. Och det kan till och med vara så att jag plisade saker, inte människor som människan har bett mig om, utan jag bara trodde att de kommer säkert vilja ha det här. Och så går jag på den bollen och börjar springa.
Mm.
Jag jobbar fortfarande mycket, men det fanns tider då det var helt bizarrt. Mm. Alltså kunde sitta uppe hela nätter igenom och svara på så här 2000 kommentarer och hjälpa. Och jag menar det till slut så det gick inte.
Nej.
Det gick inte.
Nej.
Och det betyder inte att jag inte
bryr dig.
Nej, inte alls. Det är bara att jag hade inte tillräckligt många timmar på mitt lilla dygn.
Nej, man räcker inte till.
Det
alltid.
Går inte.
Nej, jag förstår dig.
Känner du någonsin att människor sliter i dig?
Ja, i perioder kan jag känna det. Och jag är lite som du också. Jag vill gärna finnas tillgänglig och svara och sådär. För att ja. jag vill gärna vara den medmänniskan där ute.
Ja, exakt.
Och till viss del så gör jag ju... Du har ju någon som sköter saker åt det. Det har ju inte jag.
Ja, fast inte Instagram och sånt. Nej, men alltså kontrakt. Jag har kontrakt har någon som hjälper mig.
Ja, det lät ju så skönt. Ja. Och liksom... Det har väl jag också någon som sköter avtal och såna där grejer. Och läser i... Ja, förhandlar och sådär.
Men menar, ingen skulle gå in och få pilla på mitt Instagram-konto.
Nej, nej. Vissa har ju de som sköter sina sociala medier.
Nej, det går inte.
Nej, det har ju inte jag heller. Och då vill man ju gärna finnas tillgänglig, men det som du säger, jag räcker inte alltid till. Och det betyder ju inte att man inte bryr sig.
Nej. Men vad gör du de dagar då du känner att...
Vad gör jag de dagar? Nej, jag försöker bara... stänga av. Naturen är min... Det är ju där jag läker.
Men kan du stänga ner Instagram utan att få dåligt samvete då?
Ja, jag försöker gå in och kolla i vissa tider att jag går in och sådär. Men ibland blir det ju så här, om jag precis har lagt upp något, då, jag vill inte heller att det ska samlas på för mycket saker, för då kanske jag inte hinner med. Alltså sen måste jag ju säga, och så tror jag att det är för dig också, att jag har ju liksom 99% kärleksfulla följare.
Ja.
Jag har ju haft sån tur med liksom. Jag har ju typ inga troll. Och även om jag skulle ha det så... Jag är ju så här... Det finns någon amerikansk författare... Vad heter hon? Glenn Doyle någonting. Så hon är så häftig. Ja, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Glennon Doyle eller någonting. Vet du om det är? Glennon Doyle. Nej, jag ska se om jag hittar henne. Men hon är så här bless and block. Om det är någon liksom som skriver något elakt liksom... Author of The Untamed and Love Warrior. Hon är författare och jag tror att det är hon.
Bless and Block.
Bless and Block. Och jag tyckte det var så bra när jag såg henne, för hon läste upp något sånt här troll. Hon är lesbisk.
Ja.
Och så ligger hon och läser upp något för sin då fru eller flickvän, jag vet inte om de är gifta. Och så en otroligt elak kommentar. Och då hon läser det och hon bara skrattar. De bara skrattar åt de här sakerna. Och hon bara liksom, så tittar de bara, bless and block. Och så bara tar de bort. Och jag tyckte det var så härligt att säga bless and block. För då blev det liksom lite lättsamt. Att inte gå in i det där. För att de här trollen kommer man ju inte ifrån. Nej. Överhuvudtaget. Nej. Och grejen är, det som är skönt är, men det är också för att jag har gjort den långa resan. De kommer ju inte åt mig med sina elakheter.
Nej.
Och det är jag tacksam över att de inte gör. Men de få gångerna som det är någon där och skriver något... Då, ibland blockerar jag bara och tar bort och så bryr jag mig inte om vad folk kan tycka om det. För jag tycker att det är ganska skönt. Men som sagt, det är ju mest kärlek.
Ja.
Och så är det för dig också.
Det är det också. Det finns några små mörka pluttar, men då också försöker... Jag försöker foka på alla de underbara personer som finns där.
Ja.
För det är ju de som ska ha min kraft.
Eller hur?
Och min tid.
Vi måste ju fokusera på det som ger oss kärlek. Allt det vi är tacksamma över. Det finns... Det är ju faktiskt vi som bestämmer över våra liv och våra tankar och vad vi vill fokusera på.
I väldigt stor utsträckning.
Hur ser du på själen? Vad har du för relation till din själ?
Jag tror ju att det egentligen bara finns en enda själ.
En enda själ.
Stor själ, en Guds själ som vi alla är en liten del av. Och när det sägs att vi aldrig är ensamma, så är det för att vi är aldrig det. Vi är alltid tillsammans, vi är alltid en del av samma kropp. Och därför kan jag heller inte skada någon annan utan att också skada mig själv. Och därför är det så dumt att säga något elakt eller göra något dumt. För att det kommer bara falla tillbaka på mig själv.
Mm.
För att det finns bara en enda kropp som vi alla är en del av. Och det är också därför att när någon annan har ont eller mår dåligt eller ledsen, så det bästa jag kan göra också för mig själv är att hjälpa den personen.
Mm.
För att vi är ett och samma.
En väldigt vacker bild du målar upp där.
Så tror jag om själen.
Mm. Men har du också din egen individuella själ som är som typ som en droppe i det här stora havet av den enade själen.
Det tror jag, vad fint. Ja, jag tror att jag är en
liten droppe. Det finns ju någon sån
där.
Liknelse.
Ja. Ja. En liten sån regnbågsfärg oljedroppe som ligger och flyter på ytan där.
Och det är din själ, ser du att den gör någon egen resa, eller hur ser du på det?
Jag har en ganska stark tro på att gå åter i köttet, alltså att reinkarnera. Mm. Sen hur mycket av mitt ego som gör det eller inte, det vet jag inte. Men jag har ju många och starka bilder som jag också beskriver i boken av tidigare inkarnationer som jag haft och som kan förklara en del om saker som jag är ganska besatt av idag, nunneliv och sådär.
Vad roligt!
Så det tror jag har gjort många gånger och jag kan liksom inte släppa det i det här livet heller.
Mm.
Och sen exakt hur det fungerar, det är, jag vet inte riktigt, och det är inte heller så himla viktigt att så kommer man upp i himlen så hamnar man där, jag vet inte, men jag bekänner mig till den reinkarnationsläraren för att jag älskar äventyret i det.
Ja, exakt det. Och jag tänker att så måste man ju, för tro handlar ju inte om att veta.
Nej.
Tro är ju att, och det får man ju, då får man ju välja det som ändå gör att det känns bra inombords.
Mm.
Hur man liksom väljer att tro på något vis.
Exakt.
Det kan ju inte finnas regler i det.
Vad säger du om reinkarnation?
Ja, men jag är ju inne på samma linje som du. Faktiskt.
Har du berättat om några av dina tidigare liv?
Nej, alltså jag har haft lite så här minnesbilder som har dykt upp och sådär, men jag ibland, och jag har varit på såna här regressioner. Men, och då blir jag så här osäker när jag gjort det, för då har jag tänkt så här, jag har ju sån otroligt livlig fantasi, jag är ju författare för 17, jag kan ju skapa allt det här själv, så att därför har jag tyckt att det var svårt.
Har du tvivlat lite?
Ja. Det har vi pratat om en gång tidigare när vi hade spöktimmen, eller jag hade spöktimmen som gäst där, Majas favoritpodd, och då var Maja med som gäst. Och då pratade vi om det, för Maja har ju ett sånt, jag tror hon var 2,5 eller 3 år, så fick hon en docka i present. Och så frågade vi vad dockan skulle heta, och så sa hon Bella Berta Bär, sa hon bara. Bella Berta Bär, det är världens konstigaste namn.
Ja, ja.
Och 10 år senare så sitter jag hemma och så får jag bara till mig att jag ska söka på Bella Berta Bär, för det var ju verkligen ett konstigt namn. Och då söker jag Bella Berta och som bär med ä. Jag börjar med ä, det kanske är svårt att hitta på den stavningen. Ja, men så får jag en träff. Jag får en träff på något släktträd på Bella Berta Bär som levde liksom, du vet, slutet på 1800-talet, tid 1900-tal, hon dör rätt ung där, och hela den här familjen, du vet, jag kan fortfarande gå in och hitta det där. Jag tänkte, men hjälp, det var bara en träff.
Ja.
Och var fick hon det namnet ifrån? Så det är sån här, det är min sjukaste story.
Ja.
Att jag, för att alla vi,
det är ju ljuvligt.
Alla vi tyckte att, vad är det för namn hon hittar på här? Bella Berta Bär.
Ja.
Alla skrattade åt det då.
Ja.
Men då tänkte jag inte på såna här saker som tidigare liv och sådär. Men 10 år senare så googlade jag på det och då fick jag den träffen. Så det är så här lite spännande, kan jag tycka.
Ja, det är otroligt spännande. Jag älskar. Och även om det då skulle vara din eller min fantasi. So what?
So what? Eller hur?
Det är ju bara ljuvligt att leka med tanken.
Ja, vi måste få göra det.
Ja.
Men har du några sådana starka minnen? Du skriver om det i boken.
Ja, och jag har en del ganska, både som jag har gjort i regressioner och som jag har gjort på andra sätt. Det har gått ganska djupt in i en del av de här liven. Det kan ge en tydlig bild av saker som är en utmaning här idag. Eller saker som jag är då väldigt, väldigt fascinerad av här idag. Både liv från forna Egypten som slav, eller då flera stycken nunneliv, eller haft liv i krig, och de flesta väldigt, väldigt, väldigt oglamorösa liv. Aldrig varit någon kung eller något sånt här, tyvärr. Utan det är bara så här, slav och elände, men ändå.
Och du har varit både man och kvinna i olika...
Hur som helst, hip som happ.
För själen, själen har väl inget kön, eller hur tänker du där?
Nej, det verkar jättekonstigt. Och framförallt inte kön så som vi delar upp det här i vår del av lilla världen. Jag tror det är större än så.
Det är ju större än så.
Ja.
Det är så mycket som är så mycket större än så. Eller hur?
Ja.
Du pratade om Shirley MacLaine där precis i... Du nämner henne någon gång att du läste något.
Ja.
Att du blev fångad av henne. Det är något citat.
Jag är Gud.
Vi är inte offer för en värld vi... Nej, men just det. Ja. Vi är inte offer för den värld vi ser, utan för hur vi väljer att se världen.
Ja.
Det är så bra, Shirley MacLaine-citat.
Men alltså, Shirley MacLaine, man kan säga vad man vill om henne. Och klart, hon är lite tokig.
Ja, men jag älskar
Shirley MacLaine. Jag älskar henne också. Och jag tycker du är lite så här Sveriges Shirley MacLaine.
Åh oh, gud, bästa komplimang jag fått ever.
Ja, men du vet, lite så här tokig tant och som inte riktigt bryr sig om vad folk säger.
Nu vet jag inte, nu spårar du lite här, tänkte jag. Det var bra där, tills du kom till tokig tant.
Nej, men som är bara det bästa. Hon är, det som jag tycker är så fascinerande med henne, det är att hon tog på 80-talet sig an hela nyandligheten och sa så här, vet ni kommer tycka att jag är en tokig tant, för att jag tror på UFO, jag tror på reinkarnation, jag tror på att vi kan skapa våra egna liv. Men jag tror på det. Och jag orkar inte hålla på och begränsa mig själv.
Vad modig hon är.
Jag vet!
Så modig.
Så häftigt.
Och hon har ändå haft kvar sin skådespelarkarriär. Ja, massor med roller. Visst.
Men jag lärde ju känna henne som författare. Och sen en dag insåg jag, va? Har hon spelat in filmer också? Så det var liksom helt från författarhållet hon kom till mig.
Du läste den här Out on a Limp. På ytterst, vad heter den på svenska? Yttersta grenen. Ja. Jag läste den också.
Ja, och sen alla de böckerna som kom efter Resan inåt och Dansa medan du kan och alla de här.
Men har du pilgrimsvandrat?
Nej, jag har inte gjort det.
Du har kvar det.
Jag vet.
Jag har gjort det. I know.
Och jag läste er böcker om det, båda två. Så den har jag kvar.
Den har jag kvar, men den kan du nog njuta av i lugn och ro. Och bara, jag tror att det, skulle jag ha gjort den idag, skulle jag ha gjort den mycket mer närvarande i vandringen. Jag var så oerhört målfokuserad när jag gjorde den. Okay. Att jag skulle komma i mål.
Ja.
Idag hade jag gjort den på ett annat sätt.
Hur lång tid tog det dig?
Ja, men jag gick ju så långt varje dag också. I snitt gick jag en mara om dagen. Så att jag gick den kanske på 19 dagar till sånt här.
Ja, oj,
80 mil på en, ja, så det är inte så. Det är inget jag rekommenderar, men jag hade ju också lite tidsbrist.
Ja.
Men den var häftig.
Ska pressa in en liten upplysning här mellan här på jobben.
Pressa in en lite så här. Men jag måste säga att den gav ju mig ändå oerhört mycket, fast jag gjorde den på det sättet jag gjorde. Men det kanske var meningen att jag skulle göra. För grejen är, jag pratade med Maria Borelius som har gästat mig, hon är också vandrat och hon gjorde det på sitt sätt. Och det är det som är grejen, man måste göra den här pilgrimsvandringen på sitt sätt. Det finns liksom ingen regelbok.
Nej, men för det jag är rädd för är det som jag vet att du också bekymrar dig för innan. Jag har aldrig bott på härbärgen, hur ska jag hitta, jag pratar inte spanska, alla de här sakerna. Men jag tänker att det får ju lösa
sig. Det löser sig. Det är så mycket vi bekymrar oss för innan. Och när man väl är där, så löser sig saker i stunden. Vare sig man vill det eller inte, så gör det, för att det måste.
Ja.
För livet fortsätter alltid framåt.
Men jag är bekymrad, så här, jag kan ta så mycket kläder med mig och det finns inte wifi, jag kommer inte ha någon dator ändå. Det liksom.
Finns massor med wifi.
Gör det?
Ja,
då så. Nu kan jag gå.
Du kan vara uppkopplad hela vägen om du vill. Nej, men för jag hade ju mobilen med mig där. För
hur mycket packning hade du då?
Jag hade inte så mycket packning. Jag hade ju bara liksom väldigt, så här, kanske med vatten så var det väl kanske 8-9 kilo.
När jag hade... okay. Lite underkläder och lite t-shirt.
Ja, jag hade väldigt lite packning. Tänk vad lite man klarar sig på. Så tvättade man för hand, tvättade jag varje dag. Det var någon italienare som jag gick med, det skriver jag om i En kvinnas resa. Du hade ju läst den. Han som hystar upp en hårfön i Pamplona. Han hade långt rött hår och jag bara tänkte, what? Och jag tänkte, här har jag kämpat med att liksom ha så lätt packning som möjligt. Och han bär runt på en hårfön.
Wow.
Ja, jag hoppas att du
gör det. Men jag funderar på om det finns någon slags mellanläge. Man måste gå Caminon eller om man kan liksom gå någon pilgrimsled i Sverige för att börja en vecka för att promenera upp till Vadstena eller sånt här. Eller ska jag bara kasta mig ut? Vad tycker du? Bestäm.
Nej, men alltså, vill du göra pilgrimsvandringen, det är bara att kasta sig ut. Så svår är den inte.
Nej.
Och det är inte så svår terräng eller någonting. Och du kan ju värma upp under resans gång så att säga. Bara gå korta distanser. Om du har tid på det kan du liksom värma upp kroppen under resans gång.
Ja.
Den är inte avancerad på det sättet. Men för mig handlar ju väldigt mycket om att komma ut i naturen varje dag.
Ja.
Det är ju det som gör att man liksom gör så mycket som möjligt av livet.
Ja. Amen på det.
Amen på det. Alltså, Rickard Söderberg, jag är så himla glad att du kom till min podd Så in i själen.
Tack för att jag fick komma.
Och jag tänker att vi ses igen. Om du gör den här pilgrimsvandringen eller någonting, jag coachar dig gärna. Ja. Och sen så kanske du kommer att gästa mig efteråt. Eller
jag har varit 20 i flera år, så att det kommer.
Det kommer. Komma. Ja. Ja. Du är en fantastisk person. Det är så bra att du finns här på jorden. Stor kram, Rickard.
Tack.
Vilket underbart samtal och möte med Rickard Söderberg. Jag är så glad att han kom till Så in i själen. Och jag hoppas att ni har fått med lite från det här samtalet. Att ni har fått med lite bra övningar. För det känns som att vi fick fram lite bra tips och övningar där. Det är ju verkligen syftet med podden, att det ska komma in lite sånt också emellanåt. Ibland kanske inte gör det, men det kändes som att jag gjorde det i det här samtalet. Och sen hoppas jag att ni har överseende om det flummar iväg lite för mycket emellanåt. Det kanske är vissa saker som känns jättekonstiga när ni lyssnar, och då har jag full förståelse och respekt för det, kan jag säga. För att jag kommer ihåg i början när jag gjorde min inre resa, så var det väldigt mycket som kändes oerhört konstigt för mig. Ja, jag hoppas att ni hängde med i samtalet. Jag vet att vi kanske for iväg, eftersom vi har läst lite samma böcker och gjort lite samma saker, så blir det ju ibland att man sitter och pratar på ett sätt som för oss känns självklart, men för dig som lyssnar kanske känns jättekonstigt. Och då har jag full förståelse och respekterar om du känner så. Men jag hoppas ändå att du fick till dig någonting när du lyssnade. Och jag är som sagt oerhört tacksam över att du lyssnar på Så in i själen. Ta hand om dig. Kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt, och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.